Du drar på dig vinterjackan och stoppar in hörlurarna. Trycker igång P1 morgon och lämnar lägenheten.
Den ökar västerifrån. Temperatur i söder 0-5 minusgrader. I norr ner till omkring 20 minusgrader.
Den iskalla vinden slår mot dig så fort du öppnar porten. Cykeln har frusit fast i cykelstället och du måste slita ordentligt för att få loss den. Du lyckas till slut. Trampar iväg på den hala asfalten mot Rydsvägen samtidigt som din granne backar ut från parkeringen med sin nya SUV. Jävla klimatförnekare, mumlar du och känner redan hur fingrarna börjar domna bort. Du är tidigt till föreläsningen i hållbar utveckling, så du sätter dig längst bak i salen och går in på din nyhetsapp. Känner ett tryck över bröstet när du läser den första rubriken.
Ny studie. Golfströmmens kollaps är nära.
Och under den ett citat från de forskare.
Kan hänga ihop med extremkylan.
Du ögnar igenom artikeln och känner hur det blir svårare att andas för varje ord. Tydligen kan den smältande Grönlandsisen få golfströmmen att stanna, och enligt studien skulle det kunna ske inom de närmsta åren. Antagligen har den redan försvagats kraftigt. Under hela dagen har du svårt att få artikeln ur huvudet. Meningar som kan få ödesdigra konsekvenser och kanske redan för sent att göra något verkar ha etsat sig fast på din näthinna. Sju månader senare. Du sitter på en filt vid Johannelundsbadet. Stångåns brungröna vatten, som brukar vara ganska strömt, ligger nästan helt stilla idag. Det är stekhett, även i skuggan, och dina vänner ropar från bryggan att du ska komma dit. Men du har svårt att slita dig från telefonen.
Stor skogsbrand utanför Mjölby.
Under våren har du läst på en hel del. Allt som händer stämmer in. Först den ovanligt kalla vintern, sen alla konstiga oväder i våras och nu värmeböljan. Golfströmmen måste vara väldigt nära att stanna.
Torkan ödelägger sommarens skördar.
Eller så har det redan hänt. Oavsett vad är det för sent att göra något. Världen är på väg att gå under och du är maktlös.
Extremtorka i Kenya. Inte regnat på 3 månader.
Du lägger bort mobilen, lägger den ner på filten och blundar. Kanske lika bra att hoppa av utbildningen i höst och dra till Australien innan det blir helt omöjligt.
Vi gör ett program om framtidens ödesfrågor. Golfströmmens kollaps har länge funnits med på listor över framtida klimathot. Vad skulle hända om det här blev verklighet? Hur stor är risken? Och vad säger egentligen forskningen? Du lyssnar på P3 Dystopia.
Du scrollade igenom tipsmailen för vad som känns som hundrade gången det här arbetspasset. Inget nytt och intressant. Inte heller nyhetsbyråerna, TT, Reuters eller AFP bjuder på någon spännande nyhet. Du möter webbredaktörens blick från andra sidan datorskärmen.
Hej, du. Jag behöver en artikel om någonting om senast en halvtimme. Egentligen skulle jag behöva den typ nu. Har du någon idé?
Du skruvar på dig och säger... Kanske något om extremvädret? Redaktören gör en missnöjd grimas.
Ja, jag vet inte. Det är ju typ det enda vi har skrivit om på senaste tiden. Men okej, gör det. Men välj en jävligt bra vinkel. Något som folk verkligen vill klicka på.
Hon pekar uppfordrande på sitt armbandsur och går sedan vidare. Precis då dyker ett nytt mejl upp i tipsinkorgen. Det är ett pressutskick från ett amerikanskt forskningsinstitut. New study shows the Gulf Stream might be on the verge of collapse, lyder ämnesraden. Du minns från geografilektionerna i skolan att Golfströmmen påverkar vädret på något sätt. Jackpot. Du klickar på länken i mejlet som leder till studien, men den visar sig vara 20 sidor lång och innehåller en mängd grafer och tabeller. Det skulle ta dig en halvtimme bara att läsa igenom allt det här. Du utgår från pressmeddelandet istället och börjar skriva.
Uppmärksamma lyssnare kanske tänker att det här var en ny röst, och det är för att det var det. Wendela Antepool, välkommen.
Tack, och mig kommer ni höra mer av i Dystopia framöver.
Och vi ska börja ditt premiäravsnitt i Hollywood.
We found something extraordinary. Extraordinary and disturbing, that is. You recall what you said about how polar melting might disrupt the North Atlantic current?
Yes.
I filmen The Day After Tomorrow från 2004 har så mycket smältvatten från Arktis hamnat i Nordatlanten att Golfströmmen stannar.
Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late.
I'm afraid that time has come and gone, my friend.
På bara några få dagar så täcks hela Europa av is och snö. USA drabbas först av extrema stormar och regnoväder.
What can we do?
Save as many as you can.
För att sen frysa till is.
What I'm about to tell you is supposed to be confidential.
Så här låter det när Hollywood tar sig an en av de klimatkatastrofer som ofta nämns som en konsekvens av den globala uppvärmningen. Och jag kan inte vara den enda som såg den här filmen som barn och blev ganska orolig för Golfströmmens framtid.
Och att The Day After Tomorrow är fiktion fattar nog ändå de flesta. Men medias bild ser faktiskt inte alltid så annorlunda ut.
A study by Nature Geoscience says it's dangerously close to tipping point and the current is at its slowest in 1000 years.
A new study published Wednesday now shows that circulation...
If these scientists have it right, forget the Riviera. Britain could be heading for a climate like Alaska's. And it could all happen in just the next...
Och det här formar såklart allmänhetens uppfattning om Golfströmmen.
So the general conception with the lay public is that effectively the Gulf Stream or AMOC is going to collapse. So this is imminent or about to happen.
Richard Matthews är forskare, hållbarhetskonsult och grundare av Change Oracle, ett webbmagasin om klimatforskning.
And the reason the public is, I think, misinformed has everything to do with the way popular media covers these issues.
I det här avsnittet ska vi ta det här med Golfströmmen på allvar. Hur sannolikt är egentligen ett scenario likt The Day After Tomorrow? Är det här en katastrof som vi behöver oroa oss för? Och vad säger egentligen forskningen?
Men vi måste nog börja med att reda ut vad Golfströmmen egentligen är för något. Det är ju en havsström i Atlanten, det är jag och tror jag alla med på. Men hur den egentligen funkar, där blir det lite mer dimmigt för mig i alla fall.
Yeah, so I think the... important thing is to understand that the ocean is filled with lots of different currents, waters moving around.
David Thornalley är professor i oceanografi och klimatvetenskap vid University College London.
And one of the big reasons why more water moves around on Earth is because you have some regions where it's warmer, other regions where it's colder.
Världshavens strömmar, de här enorma vattenmassorna, de drivs alltså av temperaturskillnader, men också av hur sött eller salt vattnet är.
Kallt och salt vatten är nämligen tyngre än sött och varmt.
If you've got water that is cold and salty, it's denser, it's heavier than water that is warm and fresh. And so in some places of the world, you've got water that is cooler or cooling, and so it then sinks and then flows onwards from there. And so this cooling and sinking of water is a key driver of ocean circulation.
Så kyla kontra värme och salt kontra sött gör att vattnet helt enkelt flyttar på sig och byter plats.
Byter plats.
Alltså det kalla vattnet i norr vid polerna sjunker ner och ersätts med varmt vatten från ekvatorn, och sen blir det kallt och sjunker ner igen, och så kommer nytt varmt vatten från sydligare breddgrader, och så fortsätter det så.
Precis. David Thornalley beskriver de här havsströmmarna som ett kassaband i mataffären, eller remmen som driver hjulen framåt på en stridsvagn.
So this is a big sort of conveyor-like system of currents.
Det blöta kassabandet vi fokuserar på i det här avsnittet kallas för AMOC, eller
Atlantic Meridional Overturning Circulation, which is moving warm salty water up from the tropics up through the North Atlantic, off the Nordic, into the Nordic Sea, so off the Norwegian coast, where it then cools and sinks and flows back south.
Golfströmmen är bara den delen av AMOC som går från Mexikanska golfen och upp längs den amerikanska östkusten, över Atlanten och upp till nordvästra Europa.
Now the Gulf Stream is just one small component of that. It's a surface component of the AMOC. The AMOC is the largest system.
Vi ska säga att i de intervjuer som vi har gjort händer att begreppen AMOC och golfströmmen används synonymt, så vi kommer också göra det ibland.
Men det viktigaste är ju inte vad vi kallar de här havsströmmarna, utan vilka konsekvenser de får för jordens klimat.
Meanwhile, a rush of Arctic air is bringing some extremely cold temperatures to parts of western Canada. The Arctic winds have blanketed parts of the country with freezing temperatures, with the wind chill being as low.
Och här kommer något som ni kanske minns från skolan. Golfströmmen gör att våra vintrar i Sverige är mycket mildare än på samma breddgrader i till exempel Kanada.
Och det här har helt enkelt att göra med de varma vattenmassorna som havsströmmarna för med sig upp hit. På samma sätt transporteras kyla till varmare platser.
The AMOC is stealing heat from the southern hemisphere and moving it to the northern hemisphere. It's, I think I did a calculation, it's become like something like 100 billion kettles boiling or something is the amount of heat being transported. It's large amounts of heat.
Jag tog mig friheten och googlade hur mycket vatten en genomsnittlig vattenkokare kan innehålla.
Hur mycket var det då?
1,7 liter. Så man kan tänka sig att värmen, golfströmmen eller AMOC transporterar motsvarar 170 miljarder liter kokande vatten. Nu är det inte som att AMOC är en kokande vattenmassa, och om jag ska vara ärlig så vet jag inte hur stora Davids vattenkokare var i hans räkneexperiment. Men poängen är i alla fall att havsströmmarna bidrar till att göra norra Europa i snitt 10-15 grader varmare under vintern jämfört med motsvarande breddgrader i Nordamerika.
And so it plays a contributing role. It's not the only reason why the UK and Scandinavia is sort of warmer than the equivalent latitude in Canada, but it's an important contributor to that.
Och som vi nämnde i början, det har ju pratats länge om att det här systemet av strömmar har saktats ner dramatiskt. Vissa hävdar till och med att det riskerar att kollapsa helt. Och Hollywood har ju inte varit sena med att slå mynt av det här. Ingen rök utan eld heter det ju. Så vi frågade David Thornalley hur illa det egentligen kan bli. Vad är det värsta tänkbara scenariot om AMOC skulle stanna eller försvagas kraftigt?
Well, it would mainly be winter temperatures. If you think about our region, so the Nordic Seas, Northwest Europe region, it's not that our summers are particularly different to, say, Eastern Canada. It's that our winters are much milder. And that's because there's this delivery of ocean heat, this, you know, tropical water flowing up northwards. It helps keep us warm in winter.
Men om AMOC kollapsar kan våra vintrar i Europa bli mycket, mycket kallare. David målar upp en bild.
But the real extreme one is that we would expect a lot of sea ice to be coming further south. during past climate intervals, sea ice extended all the way down to off the coast of the UK, and under extreme environments, you got sea ice coming down to off Portugal. You know, that's a pretty major change. And if you had a shutdown of the AMOC, that is a plausible scenario.
Tänk dig alltså vintrar som är många grader kallare än idag och stora isflak som flyter runt utanför Lissabons hamn.
And I think that would be quite a shock, and it would upset things like shipping, and I mean, there's all kinds of ways that this would then impact on regional and global society.
David betonar att det inte rör sig om en ny istid på global nivå, men...
For us, in winter, it would feel as if it was getting that way. It's not going to be like day after tomorrow. But regionally, you know, around Iceland, the UK, Scandinavia, that broader region, you would expect to see quite large changes in winter temperature if you had a collapse of the AMOC.
Och det nya skulle inte bara vara att Portugal skulle behöva köpa in ett gäng isbrytare för att hålla igång sin varuförsörjning. Kallare temperaturer kan också leda till mer extremväder.
And that's because if you imagine we've got lots of sea ice coming further south, you end up having quite a strong temperature gradient, and that drives strong westerly winds that are blowing across the Atlantic. So we expect stronger storms and stronger westerly winds under these types of scenarios.
Man skulle kunna beskriva AMOC som en global termostat som ser till att temperaturerna hålls i schack på olika platser runt om på jorden.
Nu har vi ju bara pratat om vad vi skulle kunna beskriva som the day after tomorrow-scenariot. Att en kollaps av Golfströmmen skulle resultera i mycket kallare vintrar. Vintrar som åtminstone skulle kännas som en ny istid.
Men en annan ganska motsägelsefull konsekvens tycker jag i alla fall, det är att somrarna skulle kunna bli mycket varmare.
What climate models and some studies suggest is that you may actually get a prevalence of heat waves and drought during summer. Because you're changing the transport of heat in the climate system, you're setting up different weather systems.
Jag går eftermiddag här i Ekot som sänder extra med anledning av de omfattande bränderna runt om i landet.
Och värmeböljor kan ju som bekant vara livsfarliga.
Obviously heat waves kill quite a lot of people, especially the very young and elderly.
Värmen ställer till det runt om i världen. Extremvärmen kommer att öka dödligheten i Sverige. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
Ingen har väl glömt extremsommaren 2018. Och enligt David är det inte omöjligt att de senaste årens varma och torra somrar antyder att allt inte står rätt till med AMOC.
There is a suggestion that possibly this is linked to the AMOC weakening that's going on.
Värmeböljorna slår redan hårt mot jordbruket. Och om vädret blir ännu mer extremt så kommer många av de grödor som vi idag är beroende av inte kunna växa alls.
Förra sommarens torka i Italien, det var den värsta på 70 år. Ihållande värmeböljor, brist på regn slog hårt, inte minst mot landets bönder som fick se sina skördar minska.
For crops that they grow, they just wouldn't be suitable, they'd die from the drought. Similarly, if we've got very stormy conditions, we'd expect more flooding in winter. Again, that's not going to be very favorable for crop growth. So it's going to have impact on our food supply.
Om vi nu pratar om scenariot där vintrarna blir kallare och somrarna blir varmare, det vi får då är ett mer kontinentalt klimat.
Love Dahlén är biolog och professor i evolutionär genetik vid Stockholms universitet.
Lite som vi ser om vi tittar i Kazakstan, Mongoliet liknande. Där har man ju väldigt varma somrar och väldigt kalla vintrar. I den typen av miljöer så har man ganska ofta en form av steppmiljö. Det vill säga att man förlorar träden.
Om det går så långt att Sverige blir ett stepplandskap kommer vi också förlora många djurarter. Framförallt sådana som trivs i det polarklimat som vi har i Norrland idag.
Men precis som med andra klimatförändringar är det inte vi i väst som skulle drabbas hårdast om Golfströmmen sattes ur spel.
We're relatively, well, we're very wealthy countries, and so, you know, we probably can develop the infrastructure and mitigate some of these impacts. The problem is that the AMOC, as we said earlier, is important for global climate patterns. It plays a role in moving heat around the whole globe.
Vädret vid ekvatorn kännetecknas ju av regn och torrperioder. Det beror på att ekvatorn omges av ett lågtrycksbälte som kallas för den intertropiska konvergenszonen. Zonens läge varierar mellan årstiderna och det är det som gör att det blir regn och torrperioder. Men stora och långsiktiga förändringar av zonens läge orsakar torka respektive översvämningar i de här områdena.
And so if you weaken the AMOC, you end up cooling parts of the northern hemisphere and you end up shifting these tropical rainfalls further south. And so what's going to happen is regions where they used to have lots of tropical rainfall, they suddenly become very dry. They become more like the desert, surrounding desert regions. And then you had the region that further south, it was previously a desert region, is suddenly now getting tropical rains.
Klimatet i delar av Afrika, Indien och Sydostasien skulle alltså förändras drastiskt. Enligt David Thornalley skulle så många som 1 miljard människor drabbas.
And they're the most vulnerable people in society at the moment. And so there's going to be climate refugees, there's going to be huge amounts of famine in those regions. If you're suddenly, over the course of a few years, shifting their climate regime.
Men kan ett så stort och kraftigt strömsystem som AMOC, som drivs av starka naturkrafter, verkligen sättas ur spel? Faktum är att det antagligen har hänt förut. För omkring 12 000 år sedan tog den senaste istiden slut. När inlandsisen som täckte Sverige smälte vågade sig de första människorna hit för att jaga och fiska.
Temperaturen steg och det blev varmare än vad det är idag. Skandinaviens vegetation påminner om den som finns i dagens Frankrike. Och vi hade till och med vilda sköldpaddor i Sverige. Men för 8 200 år sedan så svängde klimatet plötsligt om.
En av de kraftigaste nedkylningarna, globala nedkylningarna som vi har haft sedan slutet av den senaste istiden. Och då sjönk den globala medeltemperaturen och särskilt den i norra hemisfären kraftigt.
Det här är Fredrik Charpentier Ljungqvist. Han är professor i historia och då särskilt historisk geografi vid Stockholms universitet.
Och ofta har det förklarats med att den atlantiska cirkulationen skulle inte avstannat men minskat i omfattning, styrka, så mindre varmt vatten från tropikerna kom upp till höga breddgrader.
Det transporterades alltså mindre varmt vatten på det här kassabandet vi pratade om tidigare. Och en teori om varför det blev så här har att göra med den enorma smältvattensjön Agassiz som skapats av smältande glaciärer från istiden och som var belägen i det som idag är amerikanska mellanvästern och centrala Kanada. Enligt den här teorin brast Agassiz i fördämningarna och forsade ut i Nordatlanten.
Och det här var ju då en sjö, enorm sjö, mycket större än dagens stora sjöar vid gränsen mellan USA och Kanada, som hade då bildats av allt smältvattnet från den sista delen av inlandsisen som då allra sist efter istiden smälte bort i nordöstra Kanada. Och den här förklaringen är inte helt okontroversiell, för det är nämligen så att så mycket vatten kan knappast kommit ut på en gång så att det här kan vara den enda förklaringen till att då cirkulationen skulle då avtagit i omfattning eller styrka. Utan förmodligen är det avsmältning som har pågått längre tid, inte bara att den här sjön brast då ungefär för 8 200 år sedan ut i havet, utan också en mer omfattande avsmältning av sista resten av inlandsisen.
Den nordatlantiska cirkulationen fungerar som en stor vattenpump. En pump som alltså drivs av att det kalla saltrika vattnet utanför Grönland kyls ner, sjunker och pressas söderut. Men när stora mängder sötvatten från smältande glaciärer eller bristande sjöar som Agassiz hamnar i havet försvagas den här pumpen. Vattnet blir mindre rörligt och cirkulationen minskar.
Och när det här hände för 8 200 år sedan inträffade vissa av de scenarier som David Thornalley beskrev tidigare.
Effekten av den här händelsen för 8 200 år sedan, det beror på vilken plats vi är på jorden. Det verkar som att monsunregnsystemen tillfälligt då försvagas eller försköts söderut också, närmare ekvatorn på norra halvklotet, så att många håll blir torrare. Det verkar faktiskt även ha blivit torrare i Karibien till exempel och uppe i Skandinavien.
Temperaturen sjönk med ett par grader, vilket kanske inte låter så mycket. Men det blev en stor kontrast till det tidigare så varma klimatet.
Det verkar som att temperaturen kan sjunkit bara på ett par årtionden eller ännu kortare tid. Så att det blir liksom i princip från ett år till ett annat, den här nedkylningen som verkar vara så här 60-100 år.
Hur människorna upplevde temperaturförändringarna är svårt att säga, för det finns inga skriftliga källor från den här tiden. Forskarna har bara arkeologiska fynd att gå på.
Men de fynden tyder på att det här var en riktigt onajs och dystopisk period att leva i.
Men det verkar som att vi har en befolkningsnedgång på vissa håll och att det kan vara kämpigt. Långa hårda vintrar, till exempel här uppe i Skandinavien, det innebär ju mindre mat för de flesta djur. Under då klimatförhållanden som är ogynnsamma för vilda bytesdjur kommer du så småningom ofta få matbrist och du kan till och med få svält och då framförallt ökad barnadödlighet.
Så hur ser det då ut idag? Idag finns ju ingen enorm smältvattensjö av Agassiz storlek. Däremot känner nog alla som lyssnar på P3 Dystopia till att glaciärerna smälter i snabb takt just nu.
I'm on the phone with Jim on one of our regular check-ins.
Den 28 maj 2008 befinner sig fotografen Adam Le Winter och regissören Jeff Orlovsky på sydvästra Grönland för att spela in dokumentärfilmen Chasing Ice som ska skildra klimatförändringarnas effekter på Arktis. Den här dagen har teamet slagit läger vid Jakobshamnsglaciären, en massiv glaciär som tros ha producerat det isberg som sänkte Titanic. Allt verkar lugnt och Adam avlägger en rutinmässig lägesrapport över telefon.
Nothing's happening.
It's going well. We had some serious bouts of wind.
Men plötsligt hörs ett dovt muller från ismassivet framför dem.
Holy shit, look at that big bird rolling. All four are running, right?
Yeah. Look at that. You see how, look at the whole thing.
Enorma bitar av glaciären lossnar och väller ut i havet. En process som kallas för kalvning. Adam och Jeff blir vittnen till den största glaciärkalvningen som någonsin har fångats på film.
The calving face is 300, sometimes 400 feet tall. Pieces of ice were shooting up out of the ocean 600 feet and then falling. Scale with human references is if you imagine Manhattan and all of a sudden all of those buildings just start to rumble and quake and peel off and just fall over and roll around. This whole massive city just breaking apart in front of your eyes.
Sen filmteamet såg Jakobshamnglaciären bryta samman har Grönland förlorat ytterligare cirka 3940 miljarder ton ismassa.
So the Arctic regions, they're getting warmer. They're getting warmer than anywhere else on the earth. They're also getting fresher, and they're getting fresher because of a couple of reasons. One is that the Greenland ice sheet appears to be increasing its melt rate. It's melting away. We've also got sea ice coming out of the Arctic and melting.
Havsisen på sommaren i Arktis krymper. Och sen forskarna började mäta utbredningen på 1970-talet har den i stort sett halverats.
Historien kan alltså vara på väg att upprepa sig. Precis som när smältvattensjön Agassiz brast för drygt 8000 år sedan och sabbade världshavens pump Amoc kan smältande glaciärer få en liknande effekt idag. Alltså att sötvatten från glaciärer läcker ut i Nordatlanten och späder ut det saltrika vattnet och på det sättet hindrar de nordatlantiska strömmarna från att fungera.
Och det finns forskning som pekar mot att det här redan har börjat hända.
I think there's a number of lines of evidence we've been putting together that I think when taken together suggest that the AMOCs been weakening and probably will continue to weaken.
För ett par veckor sedan kom klimatforskningsinstitutet i Potsdam i Tyskland med en uppmärksammad artikel om att Golfströmmen är på väg att kollapsa.
2021 publicerade Potsdam-institutet för klimatforskning en studie i vetenskapstidningen Nature Geoscience som fick otroligt stort medialt genomslag.
According to a report published in the Nature Geoscience Journal, experts say the slowdown is directly related to our planet's warming climate, and they warn it could have a devastating impact on global climate patterns.
Slutsatsen var dyster. Golfströmmen har inte varit så svag som den är idag på 1600 år.
So we know that we cause global warming, and global warming has all these factors that come into play that decrease the Gulfstream system.
Lefke Cesar, en av forskarna bakom studien, intervjuade i irländska RT.
Because of this freshening of the subpolar North Atlantic, where the main driver of the Gulfstream system, the deep water formation, takes place.
Eftersom man inte kan gå bakåt i tiden och göra direkta mätningar och jämföra med idag, så har forskarna från Potsdam-institutet använt sig av så kallad proxydata för att nå den här dramatiska slutsatsen.
Kan vi bara stoppa lite här? Vad är proxydata för något?
Ja, men det är faktiskt otroligt häftigt. Alltså, om man vill mäta eller uppskatta något som inte kan mätas direkt, kan man istället mäta något annat som har en koppling till det man egentligen vill undersöka.
Och det kan vara typ vad?
Ja, men för att vara konkret så kan man undersöka sediment från havsbotten eller iskärnor från Arktis eller torv från en mosse. För det här använder man avlånga rörliknande borrar för att borra ut cylindrar av det material man vill analysera. Och de här lagren i cylindern blir ett slags tidsdokument som indikerar hur klimatet var under den tid de bildades.
Så det är lite som att läsa naturens dagbok typ?
Ja, men precis. Och i studien från Potsdam-institutet har man kollat på proxydata från just iskärnor, men också träringar, havsbottensediment, koraller och historisk mätdata från skeppsloggar.
We compared actually a lot of different data that are all related to the Gulfstream system.
David Thornelli har också använt sig av en annan typ av proxydata i sin forskning, nämligen ytvattentemperaturer.
We know that because the AMOC affects the temperature of the surface ocean, it has a characteristic fingerprint, we think, on the surface ocean temperature.
Och när han och andra forskare kartlagt havets yttemperatur har de upptäckt något märkligt.
We see this characteristic cooling in the middle of the subpolar North Atlantic. So this region south of Greenland and Iceland, everywhere else in the world is warming, but this patch is cooling.
Det här området söder om Grönland, som har blivit kallare sedan början av 90-talet, medan resten av världen värms upp, har fått smeknamnet The Cold Blob i internationella medier.
Och det låter ju som ett monster från en gammal 80-tals skräckfilm.
The Cold Blob. Explain to our viewers what that is exactly and how does that factor into all of this?
Right, so the observations that we have right now is that the...
And a number of authors, myself included, have suggested that this is a trait or a signal that this the AMOC is weakening. So we think that there's something unusual happening. This isn't sort of part of natural variability.
The cold blob skulle alltså kunna vara en effekt av att mindre varmvatten når Nordatlanten, därför att AMOC har blivit svagare.
Men är det verkligen säkert?
Nya resultat visar att den kalla fläcken beror helt åt hållet på att faktiskt stormar har blivit mycket starkare.
Det här är Leon Schaffik, oceanograf i Stockholms universitet.
Återigen, där visar det att det finns verkligen delade meningar med hur Golfströmmen funkar.
Yeah, no, I think there are a number of different processes that could be causing it. And so it could be that with global warming, we've got changes in temperature gradients between the equator and the high latitudes. And that may lead to stronger winds and that could lead to a cooling. It's very anomalous though in that we only see it in the North Atlantic and so it's not a signal that we're seeing in other ocean basins where you might have somewhat similar patterns going on.
David Thornelli understryker att klimatsystem är extremt komplexa och att det alltid kan finnas flera möjliga faktorer som orsakar en förändring. Och det är just det här som är utmaningen med att använda proxydata. Det är jättesvårt att veta exakt vad det är som orsakar förändringar i till exempel havsbottens sediment. Det skulle kunna bero på att havscirkulationen försvagats, men det skulle också kunna bero på något helt annat.
Potsdam-institutets dramatiska studie om att Amok inte varit svagare på 1600 år fick liknande kritik när den kom. Att den inte bygger på direkta mätningar av havsströmmar utan på allt för begränsade proxydata.
Det är fortfarande väldigt osäkert för att kunna säga någonting om hur Golfströmmen mår, även från de här paleo-proxydata.
Och om man vill undersöka vad som kommer hända med Golfströmmen i framtiden är ju proxydata från stenåldern ganska värdelösa. Då använder man sig istället av klimatmodeller. Man kan likna klimatmodeller vid ett dataspel som simulerar framtida scenarier. Du matar in olika värden i en modell som ska efterlikna verkligheten, och det som kommer ut blir en kvalificerad gissning om vad som kommer hända.
Den enklaste modellen är ju en som har ett rörligt hav och en rörlig atmosfär och har rätt så att det ligger land där det ska ligga land.
Det här är Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet. Rent visuellt ser klimatmodeller ut som om man har delat in naturen i ett rutnät med lådor staplade på varandra. I varje enskild låda matar man in olika värden från verkligheten.
Det kan man bygga på då? Man kan bygga på med biologi, hur växer träden? När det blir torka så försvinner träden och det påverkar klimatet och så vidare. Och sen kan man bygga på med allt möjligt, djur och även människor. Vad händer i framtiden om vi minskar våra utsläpp, så kommer det att påverka klimatet. Så det finns liksom väldigt många nivåer.
Och det här med lådorna låter för mig lite som typ Minecraft.
Det kan man säga. Det är faktiskt en ganska bra variant av det. För på Minecraft så ser man ju det live när de bygger grejer. Men här så väntar man bara och så ploppar det ut ett resultat. Men det funkar på samma sätt. Det är liksom celler. Det har Minecraft också, rutor. Och så i varje cell så talar man om det kommer in liksom någonting i den ändan, så ska du bygga det och det.
Så för att få en bra modell av hur Amok kommer se ut i framtiden behövs jättemycket data. Och helst så små och finkorniga Minecraft-lådor som bara möjligt.
De behöver egentligen ha data på flera punkter. För det är liksom det som de får fel. Det som de får fel, det är att det sprider sig de här små virblarna. En liten virbel som åker iväg, den har med sig värme eller kyla. Så de behöver egentligen ha den typen av mätningar, och de är ju mycket mer ovanliga. Och då är det då att man tar med bland annat saker som man inte riktigt förstår hur det fungerar. Och en viktig del av det är då hur saker och ting sprider sig i havet. Om man tar till exempel smältvattnet från Grönland. Kan det överhuvudtaget nå ut i Grönlandshavet och ut i de här stora havsbassängerna där djupvattnet bildas? Eller är det så att det alltid kommer att hålla sig vid kusten?
Anna Wåhlin lyfter något intressant här. Kan vi verkligen vara säkra på att smältvattnet från Grönland når det område i Nordatlanten där Golfströmmens vatten kyls ner och sjunker?
Alltså, påverkar glaciärkalvningen, som vi hörde om i dokumentären Chasing Ice, havsströmmarna?
That's a very good question. And so there's a number of pieces to this puzzle.
Faktum är att just smältvatten från Grönland är supersvårt för klimatmodellerna att hantera.
And that's because they are relatively low resolution.
Dagens klimatmodeller är otroligt mycket mer avancerade än för bara några år sedan. Med hjälp av dagens starka processorkraft kan man få mycket mer precisa klossar än tidigare. Men naturkrafterna som driver Amok och Golfströmmen är trots det fortfarande svåra att dra slutsatser kring.
When we're trying to assess what will be the impact of increased melting from Greenland, we can turn to our climate models and say yes, they do show some impact, or they show a small impact. We're never quite sure if that's correct or not, because we know that they're not particularly strong at simulating these kinds of processes.
David ger ett annat exempel på vad klimatmodellen har svårt att fånga in när det gäller Golfströmmen. Under vattnet, mellan de nordiska haven och Atlanten, finns en bergsrygg som kallas för Greenland-Scotland Ridge.
And so you have the Nordic seas to the north, and then there's this ridge, underwater ridge, and then it tumbles down into the North Atlantic. And so you can almost imagine there's this huge avalanche of deep water flowing over the ridge and then sinking into the North Atlantic like a big underwater waterfall.
Det här vattenfallet, flera hundra meter under havsytan, är med och bildar den undre delen av kassabandet Amoc. Greenland Scotland Ridge slussar vatten mellan de nordiska haven och Atlanten.
That waterfall is a quite small scale feature. It is of the order of maybe only a few hundred meters thick and it's tens of kilometers in width.
Men klimatmodellernas boxar eller lådor eller vad man ska kalla dem, de fångar helt enkelt inte upp tillräckligt mycket detaljer.
Because in the climate model, the bottom of the seafloor is like a staircase. It's made up of this grid-like topography, and water has to sort of jump across from one box to the other. So they have to what's called parameterize. That sort of make some assumptions, make some estimations, approximations.
Nej, klimatmodeller är inte ofelbara. Det allra bästa är såklart att göra direkta mätningar av Golfströmmens och Amocs styrka på olika platser i Atlanten. Och det här görs, men bara sedan 2004. Och det är för kort tid för att man ska kunna se några trender.
Oftast pratar man att man behöver minst 30 år för att kunna säga någonting om trender. Har den försvagats eller har den stärkts?
FNs klimatpanel IPCC skriver att en försvagning av Amoc inom det här århundradet är trolig och att en kollaps inte kan uteslutas, men att det är rätt osannolikt att en kollaps inträffar innan år 2100.
Men här blir skillnaden mellan Amoc och Golfströmmen faktiskt viktig. Som ni kanske minns är Golfströmmen egentligen bara den ström som rör sig från den mexikanska golfen längs med USAs östkust och en bit ut i Atlanten. Och även om Amoc stannar är det osannolikt att Golfströmmen skulle göra det, eftersom den till stor del drivs av vindar.
Och just vindarna gör att även om cirkulationen skulle påverkas av till exempel smältvatten från Grönland, skulle Golfströmmen inte stanna helt.
Men låt oss utgå ifrån värsta fallscenariot som vi pratade om tidigare i programmet, att Amoc faktiskt kollapsar. Då pratade David Thornelli om att det skulle kunna leda till att Europa kyls ner på vintrarna och att stora isflak skulle flyta runt utanför Portugals kust och att vi skulle kunna få extrema värmeböljor under somrarna.
Men när vi frågade Anna Wollin fick vi ett helt annat svar.
Om man skulle stänga av Golfströmmen, och det har man gjort med dataförsök, meteorologiska modeller som tittar på vad händer liksom.
I de här modellerna simulerar man ett hav som är helt stillastående, utan några strömmar.
Det är ju motsvarande att stanna Golfströmmen, men det påverkar inte så jäkla dramatiskt klimatet ändå. Värmetransporten tas över av vindar istället, och den här utjämnande effekten från sommar till vinter, den uppfylls också av ett stillastående hav.
Okej, så att Golfströmmen har kanske enligt de här rekonstruktionerna då inte så stor betydelse för vårt klimat som man har trott?
Nej, inte som det står, som man hävdar liksom.
Och det här gjorde mig väldigt förvånad. Alltså, det skulle i så fall gå emot allt man har lärt sig om att Golfströmmen är oumbärlig för vårt klimat.
Jag kommer ihåg, när jag läste om det så kom det sådana, och då vill man ju gärna blir lite arg liksom, som oceanografistudent. Det kan väl ändå inte vara sant. Det måste vara fel på de här studierna.
Men så innebär det här som Anna var inne på att Golfströmmen inte alls är viktig för oss?
Nej, alltså antagligen är Golfströmmen och Amoc väldigt viktiga för vårt klimat. Men vi kan inte vara säkra på exakt hur de påverkar oss. Havet är liksom fortfarande ett stort mysterium och det finns väldigt mycket som vi än så länge bara kan gissa oss till. Och det är frustrerande, för vi människor gillar ju konkreta och tydliga svar. Och kanske särskilt vi journalister.
Du har ju säkert sett de här artiklarna som kommer ut på kvällstidningarna, som att nu håller Golfströmmen på att kollapsa. Det är domedagen i nära.
Leon Shafik igen.
Och väldigt ofta så bygger de här studierna på verkligen indirekta mätningar. Jag kan inte ha sett en studie som har visat en försvagning av Golfströmmen från direkta mätningar.
So the general conception with the lay public is that effectively the Gulf Stream or Amoc is going to collapse. So this is imminent or about to happen.
Forskaren och hållbarhetskonsulten Richard Matthews har en bakgrund inom psykologi och intresserar sig för hur människor tar till sig information om klimatförändringarna.
The reality, of course, as you probably know after doing the interviews that you've done with the scientists, is that the research is actually very inconclusive.
Han har bland annat skrivit en artikel om medias skildring av Golfströmmen. Och enligt honom så speglar den generella mediebilden inte att forskningsläget är väldigt osäkert.
Well, let's start by defining alarmism, right? And this is, I think, the core of my argument. So alarmism, as you know, is excessive or exaggerated concern about a real or imagined threat. So it connotes attempts to, I guess, excite fears. It amplifies the dangers.
Already, the system of currents called AMOC have slowed by 15%.
So reporting on the shutdown of the Gulf Stream or AMOC certainly falls into this category.
And now at their weakest in more than a millennium.
So while I completely support ongoing study, I think the research findings at present, as I've said, are inconclusive. So these grand pronouncements heralding the shutdown of the Gulf Stream are inaccurate and they're counterproductive.
Enligt Richard är förklaringen till att forskningen sensationaliseras väldigt enkel.
So sensationalism increases viewership and by extension advertising revenues which are directly tied to viewership. So catastrophizing is a business model, if you will. It speaks to vast swaths of people. Simply put, maximizing catastrophe maximizes profits.
Men man skulle ju kunna tänka sig att det är bra ur hållbarhetssynpunkt att fler tar del av klimatrapporteringen. Är det så fel då att sätta lite överdrivna rubriker om det lockar en större publik?
I mean, that is a great point. You know, and it's really important that I underline this. You know, I'm not saying that climate forcing will not cause AMOC or the Gulf Stream to collapse. In fact, the dangers of the prospect of such a collapse warrant concern and ongoing study. All I'm saying is that we must be very careful not to get ahead of the data.
Richard säger att överdriven klimatrapportering är kontraproduktiv.
The alarmism, it fuels defeatism. You know, those who, and there's a lot of them out there, who incorrectly believe that it's too late to address climate change. So this is what presenting these dystopian narratives do. They tell people, and we have lots of folks, particularly young people, who are paralyzed, who cannot act because what they see, what the press pushes into their eyes is the end is near. So it's over, it's too late.
Domedagsjournalistik får inte nödvändigtvis folk att börja agera, utan riskerar istället att leda till handlingsförlamning.
Och det här pratar vi mer om i vårt avsnitt om klimatångest.
En annan risk med sensationalistisk klimatrapportering är att det ger ammunition till de grupper i samhället som vill så tvivel i klimatdebatten för egen vinning.
So when you talk about, for example, the civilization-ending threat of climate change, what people will say, those who delve a little bit deeper or who have a vested interest, like the fossil fuel industry, they'll say, you know, there's no threat there, just as there was no threat with the Gulf Stream. This is exaggerated. This is overstating the case.
Richard Matthews menar att Golfströmmen är ett av de tydligaste exemplen på hur medias klimatrapportering kan leda till att allmänheten får en snedvriden bild av läget.
You know, popular media, when they report on science, do not understand the nuances. And when any scientist does research, one of the things any decent scientist would do is pay particular attention to counterindications, so things that refute the hypothesis that you have. That's what good science is all about. What we need to do is have folks understand that it's not the individual study, it is the body of evidence that must be taken as a whole. And so when you're reporting, don't report on one study in isolation. Look at that study in the context of other research. I guess that would be my, you know, succinct way of summarizing this. And you know, I just want to say, given the scale of the threat we face and the urgency of the need for action, we don't have time to play fast and loose with the facts.
Men Anna Wohlin tycker att det är lite enkelspårigt att bara peka på journalisterna. Forskarna själva och universiteten har också ett ansvar i hur de berättar om sin forskning och vilka slutsatser man kan dra av den.
Det är klart man kan publicera någonting som är en spekulation, men då ska man vara noga med att tala om det. Och speciellt om man ser att det tar fart i media, att man liksom är noga med att gå in och tala om att det här missuppfattades lite eller sådär. Jag förstår att man kanske inte hinner med det om det är mycket, men vi måste kunna lita på forskningen. Det är inte vi som fattar beslut. Vi är inte aktivister. vi ska stå för fakta, och om inte de politikerna kan lita på våra fakta till 100%, att vi åtminstone ger det fakta så gott vi känner till det, så funkar liksom inte det systemet vi har.
Själv är hon inte alls orolig för Golfströmmens framtid.
Nej, absolut inte.
Eftersom hon menar att det inte finns några tydliga indikationer på att den håller på att försvagas.
Det finns ju inga tecken som tyder på att någonting håller på att ändra sig. Den fortsätter att gå. Det enda som finns, det är då förutsägelser av modeller.
När jag kontaktade Anna var hon först tveksam till att ställa upp på en intervju, eftersom hon tidigare har fått starka reaktioner på bland annat Twitter när hon uttalat sig om Golfströmmen i media.
Det är alltså allt möjligt. Dels så är det då några som reagerar på att de tycker att jag underminerar att man har ett klimatrörelse. Att jag underminerar den i min egenskap av då en forskare som håller på inom ett klimatnära område, när jag säger att jag tycker inte det är så farligt. Jag tycker att osäkerheten är stora. Då uppfattas det som en underminering.
Reaktionerna har också kommit från annat håll. Klimatförnekare som vinklar Annas ord för att passa deras budskap.
Jag kan bli citerad. Anna Wohlin säger att det inte är några något problem. Fortsätt med alla utsläpp. Precis så som ni gör. Liksom, här säger en professor som uttalar sig. Det är inte så farligt. Kolla här. Och bägge två är lika tråkiga och lika jobbiga, och bägge behöver liksom bemötas, och det tar jättemycket tid.
Anna Wohlin tycker att man borde förhålla sig till forskning så sakligt som möjligt. Och hon har svårt att förstå varför hennes uttalanden gör folk upprörda.
Jag förstår inte varför det väcker så mycket känslor. Det här är fakta som vi pratar om. Är fakta rätt eller fel? Vi måste kunna prata om det utan att blanda in känslor, tycker jag. För mig är det lite en gåta varför det blir så personligt.
Men David Thornelly, professor i oceanografi och klimatvetenskap vid University College London, håller inte med om att oron för Golfströmmens och AMOCs framtid är obefogad.
AMOC is an important part of the global system. If it were to collapse, it would have big implications. Some suggestions think maybe there's a 10% chance that it will collapse by the end of a century. But that's a very uncertain estimate of whether it's going to happen, because the climate models just aren't good enough.
Eftersom vi inte kan lita på klimatmodellernas prognos, finns det enligt honom en risk för att AMOCs kollaps sker tidigare än vad modellerna förutspår.
So we maybe shouldn't take too much comfort, but whenever I hear that, you know, a 5 to 10% chance, it's like, would you cross the road if there was a 5 to 10% chance that you were going to get hit by a bus? And it's sort of how you look at that probability. So, yes, it's something we should worry about.
Okej, nu känner jag mig ganska förvirrad, ärligt talat. Och det tror jag att lyssnarna gör också. Ska vi vara oroliga eller ska vi inte vara oroliga?
Ja, det är just det här som är utmaningen med att berätta om Golfströmmen. Ingen vet säkert vad som kommer hända, och forskarnas åsikter går isär. Vissa menar att vi ska vara oroliga just eftersom framtiden är osäker. Och andra tycker tvärtom att det är onödigt att oroa sig för något som är så osäkert. De här omfattande mätningarna som just nu görs runt om i Atlanten, de görs ju av den anledningen att vi i tid ska kunna upptäcka om Golfströmmen och AMOC håller på att försvagas. Så om den här podden finns kvar om sådär 20-30 år, så kanske vi gör ett Golfströmmen 2.0 och uppdaterar er om resultaten av de här mätningarna.
Men en sak är alla experter vi har pratat med överens om. Det finns många klimathot som är betydligt mer akuta och sannolika än Golfströmmens kollaps och som kräver brådskande åtgärder.
We are going to be very soon losing tropical coral reefs and the impact that they'll have on marine ecosystems and fisheries. Probably more likely are changes that are going to be impacting the West Antarctic ice sheet. You know, we're already seeing the acceleration of that. That's another really big part of the climate system that's very vulnerable, and it's probably sort of more, the science behind it is almost more certain. Because again, it's quite simple science.
Extremt torra och varma somrar, extrema regnperioder och stigande havsnivåer är problem som kommer att möta oss inom en snar framtid. Men troligen så kommer det inte att bero på att Golfströmmen stannar. Och en grej till. Ni har nog fattat det vid det här laget, men det tåls att sägas igen.
Because of global warming having taken place and continuing to take place, we're not going to be rapidly building up an ice sheet, or these very large ice sheets that you need to have what we would call an ice age.
Även om allt går åt helvete med Golfströmmen och Amok kommer jorden inte plötsligt att täckas av en massa is och snö som i The Day After Tomorrow.
Den vetskapen lugnar faktiskt mitt inre rädda lilla barn lite. Petri Dystopia är slut för den här gången.
Det här avsnittet gjordes under våren och sommaren 2023.
Och du hittar en källförteckning till det här avsnittet på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebookgrupp som heter Petri Dystopia Eftersnack. Där kan ni ställa frågor till oss som gör programmet.
Tekniker var Johan Hörnqvist. Och vi som hörts i det här avsnittet heter Vendela Antepol,
Viktor Lövgren
och Freddy Rammel.
Vi hörs. Känner stora tunga moln och väderkvarna blekna. Hela Golfströmmen kändes som den vände. Och jag var inte ens ett barn. Jag var inte ens en man. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.